Bäst utan boll podcast. Hej och välkomna till Bäst utan boll podcast nummer 2. För er som hörde program nummer 1 är det samma person som sitter bakom micken idag, Daniel Pettersson, och vid min sida.
Mårten Palmfors heter jag.
Ska vi börja med att göra om ett par grejer som vi gjorde fel förra avsnittet?
Ja, det kanske kan vara på sin plats att rätta till de små misstagen.
När vi fick erbjudet att spela in på JB-gymnasiet i Linköping så fick vi hjälp från Linköping innebandy. Och då sa de, var noga med att poängtera att ni är fristående från Linköping innebandy.
Och det poängterade vi ju inte.
Men det gör du nu, förstår jag.
Ja, vi är alltså fristående från Linköping innebandy. Men som sagt, vi har ju en historia inom Linköping innebandy och det är ju, försöka hålla reda på de grejerna.
Ja.
Så är det ju. Jag är gammal spelare och Dan är gammal tränare och spelare.
Nummer 2. Vilket land kommer Helsingborgs målvakt ifrån?
Ja, det är bättre att jag ställer dig den frågan, känns så.
Inte från Finland, va?
Nej, jag tror han satt på bänken här i något annat en kvart nyligen. Ja. I Tjeckens landslag.
Vi kommer ju behöva ungefär en kvarts utrymme alltid i program efter att rätta där vi sa fel i programmet innan.
Ja, det är nog läge att tidsplanera in det.
Så sorry från Tjeckien givetvis då. Så här i början med, tack för allt beröm och uppmuntran som fått faktiskt, trott eller ej, men en hel del faktiskt, både via Twitter och Facebook och andra medier. Då ringde ju upp dig från Östgöta korrespondenten.
Ja, stämmer bra. Första gången på väldigt, väldigt länge, så jag känner att jag har en ny framgångsvåg på gång här, att jag börjar bli stor i medierna, och det är mest klart.
Det händer ju annars bara när man gör mål.
Ja, det kanske var lite
därför. Har de ringt dig någon gång?
Nej. Jag gjorde ett mål en gång i tiden, men det var många år sedan.
Det här med bäst utan boll slår ju rätt väl ut, eller?
Ja, det kan man nog säga.
Vad ska vi prata om idag då?
Ja, vi börjar väl som vi alltid gör. 2 program in i serien med Jan-Erik Vara.
Ja, varför inte? Han hade ett uttalande precis här nu. Jag kommer inte ihåg om det var innan precis det drog igång eller om det var mitt under. Men om att Svenska Superligan är mer en kyrkogård.
Ja, jag vet inte om man gjorde intervjun innan kanske, att den släpptes, eller det kändes som att man gjorde i Sverige kanske, men att den kom ut lite senare.
Och då har jag bara läst webbversionen, det finns även en textversion tydligen i vår branschtidning som vi också ska återkomma till senare.
Ja,
kan jag säga.
Ja, det kan också bli ett stående inslag.
Ja. Och då, Vara tycker ju att innebandyn har gått stadigt tillbaka de sista åren. Jag vet inte om det grundas på 2 VM-finalresultat eller om det är spelet i stort eller vad det innebär. Men
inte innebandyn i sig, utan SSL är det ju.
Ja, SSL, förlåt. Men om det hade han sagt samma sak om vi hade vunnit de här 2 VM-finalerna?
Det vet man ju inte. Han kom in lite från sidan och har hållit på med daminnebandy. Men nej, troligtvis inte.
Men du har ju det här snacket om positiv innebandy och anfallsinnebandy och att SSL har en slags plikt att föra den framåt. Och det här kanske står tydligare sagt i den här, jag hoppas det står tydligare i textversionen. Annars kan jag tycka det att det är inte SSLs uppgift att spela glad innebandy alla lag.
Nej, inte alla lag. SSL är ju världens bästa innebandyliga, så visst, det är många som kommer ta intryck därifrån, men sen är det ju frågan, liksom som sagt, det är hans arbetsgivare i Svenska innebandyförbundet, och det är Svenska innebandyförbundet som utbildar våra tränare, eller våra tränare som sätter standarden för hur lagen ska spela, och då framförallt de lagen som styr utvecklingen, och det är naturligtvis våra topplag.
Ja.
Så då är det ju, där är ju, då är han själv inblandad i det hela på något sätt.
Ja, tycker jag. Det är möjligtvis lag 1-4, ja, de kommer spela en mer anfallsinriktad innebandy om det innebär att man har mer boll då. Kanske lag 1-6 till och med kan jag sträcka mig till. Men sen börjar vi komma kring slutspelsträck, och sen börjar vi komma i det här mellanregistret där det inte händer någonting, och sen så kommer vi till sträck igen, och de lagen, de kommer ju kriga och de kan ju ligga lågt försvar hela året. Det köper jag varje sekund.
Ja, och det, så måste det ju vara naturligtvis. Som sagt, det blir de topplagen som får ta det ansvaret. Sen är ju frågan som man alltid återkommer till. Jan-Erik Vara har en väldigt tydlig inställning till hur man ska spela innebandy, att det här är rätt innebandy. Och det är mycket det här rörelse i uppspel och så, som sagt. Så, då är det de lagen som har det ansvaret då, om man nu vill spela som han tycker att man ska spela.
Ja, men har du kommit på, är det att sätta press på motståndaren när motståndaren har bollen?
Nej, alltså jag har inte hört Janne bara prata så mycket om försvarsspel. Jag gillar ju försvarsspel mycket. Det är kanske därför jag hyser agg mot honom djupt. Nej, det hyser agg var ett starkt ord, det gör jag naturligtvis inte. Men att jag tycker hans uttalande många gånger är så konstigt. Men det är ju väldigt intressant, för det finns ju nästan bara i mina ögon ett lag numera som kan sätta hög press på motståndarna där uppe. Och det tycker jag är Pixbo med Isak Rosén framförallt då. Annars som ett lag som Falun då, som jag själv åkte upp och mötte förra året på deras hemmaplan, och de ställde en femma 3 meter in på egen planhalva på hemmaplan mot serie 8. Det var ju mot våran första femma då, som i och för sig är väldigt bra, men de har liksom ingen ambition, ingen kunskap och ingen tillit på att försöka vinna boll mot en sån femma, och då där kan vi börja prata dödgrävare innebandy, men då handlar ju det om försvarsspelet.
Mm. Du nämnde Isak och Pixbo. Är det deras spelsystem eller är det Isak själv som är bra?
Ja, det är framförallt Isak själv. Jag, som sagt, Varberg med Magnus Svensson skulle säkert klara av att göra samma sak. Men det kräver ganska mycket att spela sånt försvarsspel. Och jag tror, det är därför vi inte kanske får någon fart i innebandyn i SSL, för att det finns liksom inga lag som klarar av att vinna boll högt.
Så man kanske egentligen borde fila på en plan hur man vrider upp på ett annat sätt än alltid en hög vridning.
Ja, precis. Det är lite intressant det här, för nu får jag komma in på min centerfråga här. Jag gör en liten snygg överstyrning om vi är klara med bara frågan.
Du har alltså väntat på det här i flera år nu.
Ja, jag har suttit här och hoppat lite i stolen.
Ja.
Nej, men det är ju så att i alla idrotter så följer man ju det laget som leder utvecklingen. Barcelona i fotboll, nu ska alla spela 4-5-1, 4-3-3 till exempel. Och i innebandyn hade vi ju Varberg som väldigt tydligt exempel på en väldigt dominerande lag, och de kom med en ny spelidé. Framförallt, det var ju en ren högervridning, och det är inget jättekonstigt, men de var ju ganska ensamma nu, framförallt att kunna praktisera det så bra som de gjorde.
Ja.
Och även att en sån som Isak Karlsson tror jag var inblandad i lite tränarutbildningen. Jag har hört många tränare komma hem, nu ska vi spela Varbergsspel, har man hört tränare säga. Inte från din mun, men från andras. Så det har ju varit väldigt genomsyrande, men det jag känner är att det är väldigt få som liksom har ett grepp om vad som krävs för att spela det spelet.
Ja.
Och utifrån det så finns det liksom inga styrspel längre som... För 2-2-1 var ju väldigt... Också, innan det var ju 2-2-1 en stor grej.
Ja, och det var ju en Linköpingsbekantning som...
Ja, Johan Kökeritz var väldigt drivande där. Men det är ju också... Till slut inser folk vad man behöver göra mot det här spelet. För det är ju inte så att hur man ställer upp en innebandyplan från start, att det är ett det ena är bättre än det andra, utan det är hur man nu gör sen när bollen går fram och tillbaka liksom.
Yeah.
Men det känns som det är där man borde gå in och kolla lite. Varför klarar inte lag av att vinna boll? Det är ens de bästa lagen i Superligan. Och därifrån få bättre spel.
Vad tror du att det beror på?
Ja, då är det här med centerfrågan igen. Nej, men just det här att det så många lag, så väldigt många lag gick över till det här med att vrida höger. På något sätt så försvann ju den här klassiska centerrollen som jag är ett väldigt stort fan av. Alltså att man har en center i mitten av sina 4 spelare som är beredd att ta de uppgifterna som blir över. Alltså hela tiden styra sina medspelare och fylla alla luckor. För att göra det krävs det ganska mycket av en spelare. Alltså mer tankesätt. Det kommer säkert finnas många spelare som är bättre i en teknisk och skott och sådär. Och då blir det en helt annan spelartyp. Och om man ser på när vi senast vann VM 2006. Då hade vi 2 centrar som var drivande i Anders Hellgård och Johannes Gustafsson. Som var exakt de här spelarna. Plus att framförallt Hellgård var ju lika bra framåt.
Ja, det är ju i mina ögon är världens bästa i de här tiderna.
Ja, jag håller absolut med dig. Och det var ju när de försvann som helt plötsligt, då hade fortfarande finnarna Mika Konen och de här grabbarna. Och de spelade fortfarande i försvarsspelen, liksom där centrarna hade en väldigt viktig roll för att styra runt spelet. Medan vi har hamnat i den här högervridningen. Och det vi får av det är ju den som klarar av defensiven numera, Joel Kanebjörk, som hade Johannes Gustafsson och Anders Helgård framför sig.
Mm.
Och inte Anders Helgård, Mika Konen. Och fick lära sig av dem. Däremot som andra som säger Rudd eller Jonas Ågren kan jag också tycka i många av de här unga, Linus Norgren, de har ju inte alls det defensiva tänket att de kan styra sin femma eller något sånt. Det är därför Linus Norgren hamnar på en ytterforvarskant till exempel nu. Linus Norgren, för att han är ju väldigt duktig, men han har ju inte alls det där hela planen nu. Att han kan domdera den. Liksom.
Men då är det mer en större spelsystemsfråga.
Ja, jag tycker att alltså centerrollen har hamnat i kläm på grund av att alla ska spela som Varberg gjorde Och det spelsystemet har inte alla lag ens material till.
Du får fila på en idé så presenterar vi den i program 6-7 någon gång.
Ja, det kanske vore något.
Apropå centerfrågan nu då. Det var ju en center som olyckligtvis skadade sig. Falun har inte haft det roligaste VM:et.
Nej, det har inte gått så bra än så länge för deras skull.
Om vi fortsätter både på centerfrågan och vår förbundskapten och hans uttagningar.
Så var det ju hopvävning här.
Ja, det här. Jag har tänkt på det nästan i 2 veckor den här gången faktiskt. Det var ju så att Karlström skadade foten.
Galante Karlström, ja.
Ja. Och för er som kan innebandy så är det ju en rightfattad sniper. Han spelar ju fram rätt mycket med i för sig när han spelar i sin formation i Falun. Men i mina ögon är han framförallt en avslutare. Han har ju väldigt bra skott. Hade bosatt sig i andra formationen. Lite oväntat faktiskt som början kan jag tycka. Jag trodde han skulle hamna i 3D5, men han gjorde det väldigt bra.
Ja, det var nästan en först femma i princip när han var där kan man nog säga.
Ja, jag tyckte han lyfte de andra med faktiskt. Skada sig och man funderar på vad kommer hända nu? Vilken reserv kommer att ringa in som är rightfattad?
Som sagt, Vara har ju varit väldigt tydlig med att han vill ha rightfattade i alla femmor på vänsterforwardplatsen.
Så blev det ju inte riktigt, utan då var det den här killen som ratades för att han hade inte varit med och vunnit någonting innan.
Men sån sak kan ju ändras.
Så in kom istället Rudd, en center.
Ja, precis. Och det
leftfattad.
Fanns några stycken innan, men det är kul för Rudd naturligtvis.
Ja, och så gick han sönder och tänkte man, hur ska de ersätta right forwarden som egentligen hade gått sönder från början? Ja. Jo, vi skickar in 7:e centern vi har kanske, ungefär så. Rickard Eriksson till VM. Då var det naturligt med när man lyssnar på var att men det var ju en center som gick sönder. Det är klart vi måste hitta en center nu. Och då har vi ändå Nordgren och Johannes Larsson i truppen.
Det är väldigt intressant det där, hur den vägen gick.
Och om Rickard Eriksson får spela någonting i VM-finalen, då måste det betyda att vi ligger under med 14-0 ungefär.
Ja, eller att vi är resten av centrarna har blivit skadade.
Ja,
för det är ganska många.
Och det är ju inte en... Det är ju en...
Nej, jag sa inget ont om Rickard Eriksson, men det är ju väldigt intressant att just hamnar där. Och, jag vet, det är väl kanske något se och lära ungefär som förut, men det finns ju andra unga spelare som också kan komma in där och fylla den positionen som saknas från början bättre, eventuellt.
Ja, och det vi fiskar lite efter också är ju varför inte slänga med en joker som man kan få in och som kan göra någonting. Vi är ju lite färgade och säger Martin Karlsson här, men jag funderar lite på vad som krävs. Hur många skador skulle det krävas för att få in Magnus Svensson eller Martin Karlsson? 2 killar som skulle man skulle kunna slänga in 3D-perioder och det skulle kunna hända lite.
Magnus Svensson verkar ha större chans att byta nationalitet och spela i Tyskland just nu. För han var inte ens med bland de 30. Martin var ju faktiskt med bland de 30, så det kanske bara är 10 stycken framför honom då. Eller 8 nu när 2 har skadat sig.
Ja.
Så de får börja vicka lite fötter om man ska komma in känns som.
En grej som vi inte har nämnt men som kanske är bra att veta är att vi spelar alltså in det här nu timmen innan VM-finalen. Det är ju en sjukt bra timing. Så vi vet ju inte riktigt hur det har gått här ännu.
Vara timing på det här.
Ja, mer eller mindre. Ett lag som har varit ganska bra i VM var ju Norge. Som bland annat slog Tjeckien på straffar.
Jajamän.
Och du vart ju själaglad, minst sagt.
Ja, men det var en fantastisk straff och en fantastisk snus. En av de största, nog enda sätt Kjetil spelade i snus innan, men det där var faktiskt... Jag tror han har lagt en extra eftersom det var så stort tillfälle.
Det är ju en favorit. Du fick en fråga 2007 från... Var det från innebandymagasinet?
Aftonbladet ringde runt faktiskt till kaptenerna i lagen.
Och du fick en fråga men som du tyckte var bästa spelaren i SSL.
Jajamän.
Du var ensam med att säga norrman.
Ja, jag gillar att gå mot strömmen. Nej, men jag ser lite framöver också. Jag har ju en lite vidare blick än alla andra. Och det var ju, jag valde Kjetil Kronberg. Men han var väldigt, väldigt bra då också. Han kanske är bättre nu och han kanske inte var världens bästa spelare. Men alla andra sa ju Magnus Svensson och, där, och hur kul var det liksom. Så jag är nöjd med det valet nu i alla fall.
Ja, det var, ni som inte har sett det, försök att YouTubea fram den straffen. Det var en vacker sak.
Ja.
En annan grej som vi har tänkt på att ta upp förut. Vi tänkte vi stöka upp det här förra programmet, men vår planering kanske inte alltid är...
Nej, vi kör väl mest.
Ja. Men nu har jag faktiskt skrivit upp en grej på min iPad här faktiskt, att vi ska prata betygssättning från innebandymagasinet.
Det är ju en bland spelarna i SSL är det ett ständigt återkommande tema, för det är ju trots allt de det berör mest.
Mm.
Jag tror inte ens det är så många som orkar kolla på det förutom det, men det är ju de som funderar, och det är ju de som själva har varit med i matchen, så de har ju naturligtvis en väldigt klar uppfattning om hur bra olika spelare har varit.
Absolut. Och först och främst ska jag säga att jag tycker det är jäkligt kul att det finns.
Ja, det är absolut.
Men man borde kanske gå ut med den informationen som betygsättarna får.
Ja, du har ju själv varit i den sitsen.
Ja, de ringde ju, jag tackade nej på gången först, och sen så, vi har ju kört webbsändningarna samtidigt, och det har inte varit helt optimalt att ha betygsättning och webb-tv samtidigt. Men till slut var det en match som varit inställd, och då sa jag att jag kunde hjälpa dem med match. Jag kommer nog inte göra om det, kan jag säga, men då fick man ett formulär innan där, ja, lite regler, så att så här betygsätter vi på Magget. Och det som kan vara intressant då, det är så att man betygsätter inte utifrån prestationen på matchen, utan vad man i förväg trodde att det skulle bli. Det vill säga, om ett bottenlag slår ett topplag, så ska alla per automatik få högre betyg.
Mm.
Och det här kan jag köpa, som jag skrev upp här med. Sverige mötte Polen. Sverige vann med, vad var det, 14-3. Snittet i Polen var 2,0. Snittet i Sverige var 2,15.
Ja, det är ju intressant. Jag såg inte den matchen själv.
Inte jag heller.
Så det är fullt möjligt att vara så här.
Ja, men det låter ju inte så rimligt givetvis.
Nej. Alltså, vad är det? En trea är väl bra, va?
Ja.
Och sen började vi hamna uppe på världsklass liksom. Så polackerna var ju inte långt från världsklass i den matchen.
Nej, och då är det ju så att det här betygssystemet faller ju. Eller alltså, om ett SSL-lag möter ett division 3-lag, nej, vi kommer inte hova in några femmer i SSL-laget troligtvis.
Nej.
Men när ett SSL-lag möter ett annat SSL-lag, när det är samma serie, då tycker jag att man borde betygsättas lika.
Absolut, och du kan ju ta det här exemplet med Linköping mot Pixbo, där Linköping ändå låg 2 i serien.
Ja, just det. Och vad fick Linköping, 3,0 och sånt?
Ja, de fick väldigt, väldigt höga betyg, och jag såg delar, jag tror du såg hela matchen.
Ja, det var en bedrövlig syn tyckte jag.
Ja, alltså Linköping har gjort det väldigt bra innan, men den och Mullsjö-matchen var inte alls bra liksom.
Nej.
Men då måste ju det vara så att innebandymagasinet har sagt innan att Linköping är sjukt dåliga. Om de inte förlorar med 26-2 så har de gjort en bra insats liksom. Så då får de ett snitt på 3.
Ja. Ungefär så.
Okej, då vet man lite vad de känner om.
Och sen är det här med att spelare som inte är med, att folk blir förbannade, nej men de får ju inte betyg. Eller han var ju sjuk hemma och så fick han betyg. Varför det blir så för, vet du det?
Ja, jag vet, men du får berätta.
Vet du det?
Ja, du har berättat för mig.
Och jag säger ingenting då.
Nej, men ta det för lyssnarna.
Men de skickar ju även ut en spelarmall. Och den är rätt rolig, för att när jag kikar på en så såg jag direkt att nej, det här stämmer ju inte. För då, det saknades ju spelare som skulle spela och som är alltså startspelare. Och sen låg det ju med spelare som är med i Division 1-laget i Linköping.
Kan det vara så att Stefan Edberg sitter och knoppar ihop de här listorna?
Ja, Järnefelt var inte med, men annars hade det nog kunnat stämma. Så att det beror ju på det. Och då, så den här matchen jag hade, jag satte betyg, var Linköping mot TT. Och det här måste vara lite skräcken. Det måste vara som för alla andra haft någon betygsatt Linköping förut. Det kommer hit någon grå massa. Jag hade ju världens jobb med att få ut betygen.
Sitta och köra ratsit på dem och googla och grejer.
Ja, lite så. Men första perioden jag tror det stod 1-1. Jag tänkte att herregud, hur ska jag kunna 3-5-er och rullar. Men sen var det ju typ 49-1 eller något annat. Det var så ganska stora siffror. Så var det enkelt. Det var ingen som förtjänade några större betyg. Men hade det blivit 4 lika, då hade de fått lite problem faktiskt.
Ja, men det är ju intressant också. För då är du ändå en som är väldigt insatt i spelarna och lagen. Och det är inte så att det alltid sitter en sån för de här betygen, utan det kan ju vara vilken tjomme som helst.
Ja, det vart ju en gång, för jag hänvisade till Tobias Wahlström.
Ja, precis. Där har vi.
Där har vi ett lågvattenmärke.
Ja, usch, ja. Det är innebandyns, ja, jag vet inte vad.
Ja, vi ska även prata lite om, eller vi kan göra så här först, vad blir finalen?
Jag har ju sagt hela tiden att Sverige vinner.
Ja, då vinner Finland, säger jag.
Ja,
vi kan inte sitta och hålla med varandra.
Nej, absolut inte.
Vad blir det då?
Det blir nog inte så mycket mål tror jag inte, men säg att det blir 6-4 kanske.
Fan, det
kanske
tänkte är jag säga mål. Med.
Ja, men du kan ju vända på det.
Okej då, 6-4 eller 4-6,
ja.
Det känns bra. Men vägen till finalen har det varit lite snack om också.
Mm, det är en ganska ointressant diskussion tycker jag.
Ja. För om de vinner så var den bra och om de förlorar var den dålig.
Ja, ja precis. Alltså jag gissar att lagen klarar av att hantera båda situationerna. Och så jag tror inte det kommer att avgöra hur en final går. Det hoppas jag verkligen inte. För då är något lag som har gjort något väldigt dåligt.
Det börjar bli bråttom här. Vi ska ju se VM-finalen med. Så att, jag tror jag ska... Vi ska dra en gammal historia tänkte jag här från... Som är ganska rolig. Vi pratade lite om Täby förra avsnittet. Väldigt kort gjorde vi. Men det här, att de har odlat en myt. Att det är lite speciellt där.
Täby-kulturen eller vad
det är. Ja. Och vi fick ju lite det svart på vitt när vi var... När var det här? 2010?
Måste, 2 år sedan måste det varit.
Vi var uppe och skulle möta Täby på bortaplan då. Och jag tror det stod 2-2 efter 2 perioder. Och sen var det fullkomligt överkörda till. Det hade verkligen inte en chans. Att Ricky var helt makalös.
Även att Kristoffer Svensson hade väl 8 frilägen. Bia satt ju och grät i kassen för han fick inte mycket hjälp.
Och vi hade väldigt problem med deras. De spelade ju en låg 2-2-1. Alltså en 4 som låg lågt. Och sen satte de ju en kille högt på oss som fick ju möta 4-3 i steget försvarsspel hela tiden. Vi hade lite problem med det just då.
Ja, det gick inget bra.
Men efter matchen då så brukar det gå till så här att man tackar och sen så sjunger man någon sång eller någonting i omklädningsrummet eller vad man nu väljer. Men man tackar ju direkt efter matchen.
Ja, precis. Och jag är ju lite med i det här varför det här skedde, måste jag ju känna. Och jag är fortfarande lite ambivalent om jag tycker att jag gjorde fel eller inte.
Måste nog berätta från början vad som hände.
Ja, precis. Vi hade ju, den tredje perioden var ju riktigt hemsk så man var inte så nöjd med livet där. Och så jag som lagkapten går ju fram mot mitten. Eller först går vi till våra målvakt som man alltid gör. Sen går vi till mitten och gick inte så jättesnabbt. Och då har Täby till slut tagit sig till sitt mål. Och då ställer de sig och ska börja sjunga en sång där.
Var det bara en?
Ja, jag vet inte riktigt.
Alltså, jag tänker spä på det. Det var 3-4 stycken.
Ja, det hjälper mig i min historia om inte annat. För jag tyckte det var oerhört provocerande. Och som sagt, Täby upplevs ju ofta som väldigt provocerande. Det är så, efter varenda periodpass så tar de ju sina minuter extra för att komma och sådär. Och jag tyckte, varför ska jag stå här med laget och vänta på dem? För vi har ju nykomlingar också och det känns lite som att vi skulle stå där med mössan i hand.
Ja.
Och det gick inte jag med på. Så jag började gå mot omklädningsrummet. Och då började det hända grejer.
Ja, fantastiskt roligt. För då var det faktiskt halvmiljonsmannen Rasmus Sundstedt som lackar ur helt oväntat. Och drar ett skott på... träffar vår innan målvakt Johan Svensson. Ja, eller Johan Nilsson, förlåt.
Ja, alltså riktigt, ja, till slut var det så. Men jag kan säga att jag hade ju 3-4 bollar som ven runt mig.
Ja.
Men jag fortsatte gå. För så jävla ont gör inte en innebandyboll, tänkte jag.
Och kan säga att fortsättningen på den här historien hade aldrig hänt. Om det var så att det träffade Henrik Kvist så hade det aldrig hänt. För att grejen är så här att Johan Nilsson beslöt sig för att nej, jag kastar tillbaka. Och hade det varit Henrik Kvist, han hade kommit 1 meter med sitt utkast. Han kastade ju helt makalöst dåligt.
Alla hade börjat skratta så hade ju kramats i mittplan.
Men Johan Nilsson ska kasta tillbaka bollen på Sundstedt och sular iväg en riktig jäkla raket i huvudet på
Magnus Edlund.
Ja.
Om frågan inte var halsen, att det varit ett riktigt så här fint märke på halsen kanske. Eller något sånt här.
Ja. Och då, jäkla var det ballade ur fullständigt där. Då kommer ju de här, de har ju en riktig knoppspelare som sitter längst ut och käkar, eller som tuggar där. Han Tobias Johansson som mer eller mindre alltså kastade upp Johan Nilsson i ribbstolarna med strypgrepp. Alltså det var helt sjukt verkligen. Och till ett lag kom stormandes.
Ja, det är väldigt spännande för Täby har ju såna här spelare som när man spelar mot dem så är det lite som att ha en kommentator med Tourette som sitter utanför planen och säger svärord om allt man gör ungefär. Men de spelar aldrig.
Nej, precis. Nej. Och efter en hel del bestyr med att få se alla spelare och allting så går vi ut. Och då är det här med säkerhetsfrågor som kan vara intressant med. Att det är alltid tjafs som att man, jag tror i Linköping går man ju ut
åt olika håll.
Olika håll. Här går man ut genom en 30 cm port typ eller någonting.
Ja, precis. Stockholmslag generellt kör inte så mycket med säkerhetsföreskrifter. Så det får Täby är ledande inom den frågan.
Vi sticker ut hakan och säger så i alla fall.
Ja, absolut.
Och då är det ju så att det finns en kille som faktiskt spelar dem. Men som är lite hetsig kan vi säga för att vara snälla som... heter Rappel.
Uh-huh.
Och de kör ju en sån här video före matchen. Han hade ju 2 pistoler intatuerade i midjan.
Ja, uh-huh. Nej, Rappel är ju Jag tror att det är en fantastisk härlig kille att ha i sitt lag, fast han är lite speciell när man möter dem, och så är det ju, alla i lag har ju sådana, han är väldigt speciell på planen.
Och då följdes det ju inte bättre att han och fystränaren i Linköping, även kallad Macke Biceps.
Ja, Marcus Biceps som du vill kalla honom fick gå emellan lite, för Rappar hade hamnat med Marcus inte Biceps.
Nej.
Marcus 29 Johansson.
Där är ju riktigt tandpetare.
Ja, så jag tror att vår fysiktränare fick hjälpa till lite.
Ja, och då, jag minns också att vi försökte liksom påkalla lite uppmärksamhet från både domare och funktionärer där i Täby att bryta emellan. Det hände inte så mycket, det var mycket tjafs var, men vi försökte få honom att vila bort. Han stod ju alltså utanför vårt omklädningsrum.
Ja, han stod i korridoren där. Ja. Precis.
Väldigt länge. De gick ju och duschade och åkte hem, de andra.
Ja, nej, det kanske ska vara så. Nej, det var en väldigt rolig incident. Och mycket, det har man haft mycket roligt åt efteråt.
Ja, det var kul där. Och det var ett förbaskat fint utkast, var det?
Ja, antagligen hans livs.
Du, den matchen, jag bara kom att tänka på en helt annan grej. Du gillar ju center och så vidare. Danny Brons Sundbom som center. Vad gillar du honom som center och lagkapten?
Ja, som spelare var han ju duktig, helt klart. Men det var alltid väldigt, väldigt intressant att ha de här periodpauskonversationerna med domarna. För han är så teatralisk, Danny Brons. Så det var ju alltid jättespännande. Han har ju väldigt starka åsikter, liksom jag om domarna och så. Han kunde ju stå... Ja, det var mycket känslor var det. Så det var allt med det. Jag tyckte det var jättekul. Också så här lite man kan berätta om efteråt. Nej, det var jätteroligt.
Jag tror att vi rundar av program nummer 2 med en liten kort sammanfattning om hur man kan hitta de här grejerna. Det är som förra gången då, att när jag berättar nu att här hittar ni programmet, så är det ju lite som att skjuta mig själv i huvudet, för att ni lyssnar ju på det här, så att då har ni ju uppenbarligen hittat det. Men bäst utan boll, wordpress.com.
Ja, precis. Vi ska väl se om vi kan få lite bättre relevans på andra grejer kanske på hemsidan.
Så ja, det ryktas om att det ska komma upp texter och grejer. Vi får väl se. Vi lovar ingenting. Men om ni kollar in det ibland så kanske det kommer något nytt. Ni kan följa oss på Twitter. Vill ni snacka om programmet använder ni BUBpodcast som hashtag. Så försöker vi svara er. Ni har våra Twitterkonton och allting på hemsidan också. Någonting mer, Mårten?
Nej, vi får väl göra som förra gången. Vi tar upp det som blir fel i början på nästa program och sen kör vi vidare.
Bra, tack för visat intresse och så hörs vi om några veckor igen. Bäst utan barn podcast.